någon som inte vet det kanske. Ja, medlem här i församlingen, och ibland så säger jag något härifrån också. Får jag förtroendet att göra det. Och de senaste gångerna som jag har varit här och sagt något så har jag läst ifrån Jakobs brev då. Så vi har läst Jakobs brev kapitel 1 och 2 och 3, och idag tänkte vi ta nummer 4 då, för att det följer liksom så. Så jag tänkte fortsätta med det idag. Och jag börjar med att läsa det kapitlet här. Så får vi se vad ni tycker om det. Ja, vi läser här. Då skriver Jakob så här. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha, men får inget. Ni mördar och avundas, men vinner inget. Ni kämpar och strider, men har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Ni är otrogna. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss? Men större är nåden som han ger. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen, är du inte lagens görare, utan dess domare. En är lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa? Lyssna nu, ni som säger. Idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden. Stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Ja. Hoppas att ni ska bli glada av den här predikan. Det är ganska tuffa ord det här från Jakob. Så därför tänker jag att vi ska be här nu för den här lilla stunden. Tack Gud för ditt ord. Nu ber jag att vi ska lyssna på vad du vill säga till oss idag. Hjälp oss att förstå vad som står här i texten. Och hjälp mig att kunna förklara och lägga fram detta på ett bra sätt. Och jag ber att du ska välsigna och uppmuntra varje människa som har kommit hit idag. Amen. Ja, när man läser Jakobs brev så kan man lätt bli lite orolig kanske. Eller man känner sig lite träffad av hans, han är rätt så hård så här. Pekar rakt in i hjärtat på en många gånger tycker jag. Och varnar för olika saker. Och varför gör ni så här, säger han. Och varför... Var kommer alla strider och konflikter ibland? Han är rätt så skarp ton. Så. Och jag tänkte att vi ska försöka förstå lite vad det är han talar om. Och för att förstå det så behöver man egentligen läsa då resten av Jakobs brev innan. Och nu har vi ju gått igenom det. Men det är ju länge sedan nu, så man kommer inte ihåg detta riktigt. Så, och jag kan ju inte gå igenom alla de kapitlerna igen här nu. Det blir ju liksom, då får vi vara hela dagen. Men jag kan försöka... Jag ska ta ett fragment här från kapitlet innan. Där talade Jakob om vishet. Och det här vishetstemat, att vara vis, det går igenom hela hans brev. Och han talar om jordisk vishet och vishet från ovan, säger han. Det är liksom som två olika sorters vishet. Och den här jordiska visheten, den beskriver han som den är full av avundsjuka och rivalitet och lögner. Och det är liksom en dålig vishet. Medans visheten från ovan, det skriver han, den är ren och fredlig och följsam. Och så har han massa sådana här begrepp liksom. Och det här konceptet om två olika sorters vishet eller två olika sätt att se på världen eller förhålla sig till världen, det är ett tema som finns genom hela Bibeln. Och jag vet, jag har nämnt det här tidigare, så jag i mina anteckningar. Men man kan backa liksom redan till, jag tycker det är väldigt hjälpsamt att backa ända till tillbaka till skapelsen och till lustgården. Till Edens lustgård. Ni vet, Adam och Eva, de bor i den här lustgården och Gud säger att ni får äta av alla de här träden. Jag ger er allt detta. Här kan ni bo. Här finns det allt detta goda till er. Och de blir tillsagda att de ska sköta om det här liksom, på något sätt. Det är deras lustgård. Ni får allt detta. Men säger Gud, ät av alla de här träden, men inte av det här trädet. Det här är trädet på kunskap om gott och ont. Ät inte av det. Om ni gör det så kommer ni att dö, säger Gud. Och sen vet vi hur det går. Människan väljer att äta av det där trädet som man inte skulle äta av. Och vad är det som händer här egentligen? Jo, människan, och det kan vi se, jag försöker förklara det lite snabbt, men människan väljer sin egen vishet eller en annan vishet, en Guds vishet. För frågan blir liksom, vem bestämmer vad som är gott och ont? Vad bestämmer vad som är gott och ont? Ska jag lyssna till Gud vad som är gott och ont? Eller ska jag själv bestämma vad som är gott och ont? Man skulle kunna förenkla det så pass mycket. Och Gud har ju sagt, ät inte av det här. Men människan, Eva i det här fallet, ser, det står att hon ser att den här frukten var god att äta. Och hon tar den själv. Och det här konceptet att se någonting och sen ta det, det här använder Bibelns författare igen och igen och igen och igen genom hela Gamla testamentet. Det är liksom ingen slump att det står att David, han ser Batseba när han, den här kvinnan som inte är hans fru, och så tar han henne till sig. Det står om i jättekonstiga verserna i första Mosebok kapitel 6 om de här mystiska Guds söner som stiger ner till människornas döttrar, och de såg att på människornas döttrar och de tog. Det är liksom ord på hebreiska, det är ord för ord kopierat ifrån den första berättelsen för att påminna oss om, se, nu händer det igen. Se, nu händer det igen. Det är samma liksom, på, liksom det här. Människan väljer liksom någon annan. Vad är gott och ont? Ska Gud definiera det? Eller ska jag definiera det? Eller något annat än Gud som definierar det? Det här konceptet finns genom hela skriften. Den jordiska visheten. Den himmelska visheten. Eller vad vi ska kalla det för. Visheten från ovan som Jakob skriver här. Det kan vara bra att ha de begreppen med sig när vi går in i, fortsätter i texten här. Jag tror i varje fall att man kan ha nytta av det. Och vi ser här i de första verserna bara, Jakob han säger så här, var kommer alla strider och konflikter bland er? Och så säger han, kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Och så ser vi att de kämpar, men de får ingenting. Han skriver att de mördar och avundas men vinner ingenting. De strider och sådär och har ingenting. Det leder liksom ingenstans. Det ger ingen lön, det ger ingen frukt. Jakob har tidigare talat om rättfärdighetens frukt. Om liksom det som verkligen räknas här i livet. Men det här beteendet som han pratar om här, med konflikterna, avundsjukan, det kommer inte leda någonstans. Och då kan man ju säga så här, ja men det kan det väl visst det göra. Jag kan väl bete mig jätteotäckt och utnyttja människor och så kan jag bli jätterik på det kanske. Ja, det kan det bli. Men i Jakobs värld, i Jakobs tanke om den visheten från ovan, så räknas inte det. Det är ingen riktig lön. Det kommer inte att hålla. Det kommer inte att liksom fortsätta eller bli något värdefullt. Det kan se ut som att det är värdefullt. Ni vet, när Eva ser den här frukten så det såg ju gott ut. Det såg bra ut. Hon tar det. Liksom. Det lät ju bra. Det lät ju som att det skulle vara något positivt med detta. Men det var det inte. Om man hade lyssnat på vad Gud har sagt från början så hade man kunnat säga nej, fast han har ju redan sagt att det här är inte bra. Men, och så gör vi människor hela tiden. Vi väljer kanske då att, jag vet inte, det finns ju många exempel som helst. Om jag väljer att stjäla till exempel, det är ganska tydligt att vi inte ska stjäla på något sätt. Det är inte bra. Men jag kanske ändå väljer att göra det, för jag tänker, men det hade varit ganska bra för mig om jag tar detta från dig. Så får jag det. Då är det mitt plötsligt. Då har jag ju mer. Men i Guds liksom, ekonomi, i Guds tankevärld, i Guds rike, så är det inte bra. Då kommer det inte att bära frukt i längden. Vi ska se här vad vi ska säga mer. Och sen så ska vi kanske inte säga att Jakob undervisar om bön här direkt. Eller hur? Han pratar inte jättemycket om bön. Han nämner det några gånger i sitt brev här. Och han säger det också i detta sammanhanget. Han säger att ni har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Och då är man lite sådär, undrar man, okej. Ja, vi förstår ju att man kan inte be om vad som helst då, eller? Eller ska jag inte be för att mätta mina egna begär? Nej, kanske inte det. Fast Jesus säger ju, ge oss idag vårt dagliga bröd. Det är liksom väldigt basic. Vi behöver ju äta och Jesus sa, men du kan be om det. Jaha. Men då får vi inte glömma bort liksom sammanhanget här. Hur Jakob talar om det här med att slösa bort allting på njutning. Han har precis pratat om strider och konflikter och avund och till och med mord. Är det det som är våran eller deras drivkraft i bönen? Är det det de ber om? Ber jag om att jag driver ett företag och så ber jag att det ska gå dåligt för de andra företagen för att jag ska att det ska gå bra för mig. Nu ber jag att jag ska få alla de bästa kunderna, att de andra, det ska gå riktigt dåligt för dem. Så att, för jag känner att jag behöver liksom komma upp med här nu. Jag skulle säga att då har du liksom en bön som inte går i linje liksom med Guds rike helt enkelt. Och då skulle nog Jakob säga att ni ber illa då i så fall, om man ber så. Kan man förstå det? Så liksom, ja, vi kan läsa i Bibeln om att vi kan be om vad som helst, gör alla era önskningar kunniga för honom, står det ju och sådär, va? Men Jakob, han i ett litet annat perspektiv, du måste liksom be i enlighet med det som Gud vill göra. Ja, vi kommer säkert att återkomma till det. Ja, det finns så mycket man kan säga om det här med visheten och temat i Bibeln. Läser du Ordspråksboken så har du det ganska tydligt där om visheten. Där beskrivs visheten som en kvinna, som en klok kvinna. Visheten är en kvinna som ropar på gatorna om att följa henne då. Och det står i kapitel 3 så beskrivs visheten som ett livets träd. Det blir som motsatsen till kunskapens träd på något sätt. Och det är liksom ett tema genom hela ordspråksboken. I kapitel 11 kan man läsa att rättfärdighetens frukt blir som ett livets träd. Eller i kapitel 15 så är en läkande tunga, att man talar väl och läkande till någon. Då är det som ett livets träd. Liksom. Det finns liksom ett spår här. Ordspråksboken uppmanar oss att välja liksom den sanna visheten. Ja. Kommer vi då till vers 4 så säger han så här: ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Och här kan vi också, om vi bara rycker ut det, så blir vi lätt förvirrade. Vi tänker så här: nej men älskade inte Gud världen? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och så står det här att vi ska inte vara vänskap med Gud, vänskap med världen, det betyder fiendskap med Gud. Och så blir vi helt förvirrade. Och det blir vi för att man kan inte bara plocka liksom ett ord så här och tro att alla Bibelns författare använder det precis exakt likadant överallt. Det är inte så det fungerar, utan varje författare i bibelordet är ju fri att använda språket så gör ju vi också liksom. Eller hur? När jag säger världen så behöver jag ju inte, då kan jag mena massa olika saker. Jag kan ju mena det här samhället som vi bor i, men jag kan också mena hela universum kanske, eller jag kanske kan mena hela jordklotet, eller kanske hela vårt solsystem, eller kanske hela vårt liksom kultur, eller på något sätt, eller vet så här. Man kan prata om det på massa olika sätt, och det är så som Bibelns författare också gör. Utan istället får vi ju titta på sammanhanget här, och återigen så tänker jag att det har det här med det här att göra, att det finns den här världsliga visheten, den himmelska visheten. Följer du, tänker du att du ska leva i världen på det sättet, att det, då kommer du komma i konflikt med Gud automatiskt liksom. Ja. Och han kallar dem för ni otrogna här. Otrogen är man ju i ett, om man misslyckas med sitt äktenskap kanske man är otrogen. Det är så det, han liknar liksom förhållandet till Gud som ett äktenskap där man är otrogen mot sin andra part. Eller möjligtvis som ett förbund då. Äktenskapet är ett slags förbund kan man säga. Man bryter liksom med Gud på något sätt när man... ja. Mm. Ja, och sen fortsätter han det här. Han säger, eller tror ni det är tomma ord? Gud menar allvar. Han liksom stryker under. Tror ni att det är, han vill verkligen stryka under detta. Att, tror ni att det är tomma ord, säger han. Tror ni att Gud bara liksom säger saker som man menar han inte det? Och så hänvisar han till hur Gud liksom verkligen längtar. Det finns lite funderingar kring hur man ska översätta det. Men svartsjukt längta anden som han har låtit bo i oss. Gud liksom... Ja, Gud menar allvar, har jag skrivit här i mina anteckningar. Gud menar på riktigt. Och så citerar han då så här: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han ord. Och det hämtas från ordspråksboken. Och eftersom Jakob har hämtat så mycket från ordspråksboken och från predikaren och från vishetslitteraturen och jättemycket från Jesu bergspredikan, som i sin tur också hämtat mycket från vishetslitteraturen, så tänkte jag att vi skulle läsa en liten bit härifrån. Vi ska se vad vi ska läsa ifrån kapitel, ordspråksboken kapitel 3 och 27 tänkte jag skulle läsa ifrån. Vi bara hittar det, ligger efter saltaren 3 och 27. Och då skriver ordspråksbokens författare så här ifrån vers från kapitel 3, vers 27. Neka inte den behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare imorgon, så ska jag ge dig när du har något nu. Tänk inte ut något ont mot din nästa som bor trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, så att när han inte har gjort dig något ont. Avundas inte en våldsam man, och välj inte någon av hans vägar. För Herren avskyr den som är falsk, men är förtrolig med de ärliga. Herrens förbannelse vilar över den gudlöses hus, och men han välsignar rättfärdiges hem. Föraktare föraktar han, men ger nåd åt de ödmjuka. De visa får ära till arvedel, det dåraktiga får skam. Och i vers 34 här, så i min översättning står det föraktare föraktar han, men ger nåd åt de ödmjuka. Jakob citerade som de står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ja, det är lite olika hur man, det är ungefär samma betydelse. Ja, så där kan det låta i vishetslitteraturen. Och här ser man också att det blir väldigt så här jordnära liksom. Den här andliga himmelska visheten som blir lätt liksom, oh, det är någon hemlig himmelsk vishet. Den handlar liksom om att ja, men hjälpa människor. Var inte avundsjuk på den som är våldsam och tänka, oh, vad han har lyckats väl med sitt våld liksom, med sin, var inte avundsjuk på honom, det, eller gräla inte med någon utan orsak, eller tänk inte ut något ont mot din nästa som bor trygg i din närhet liksom. Det är väldigt så här vanliga, det är liksom vanliga grejer bara med sina grannar och så. Jag tänkte på det lik precis i linje med det som Berit läste här från Johannes brev här då, att älska Gud, älska sin nästa, att Gud har älskat oss och vi ger den kärleken vidare liksom. Det, man kan inte säga att man älskar Gud om man inte älskar sin broder. Det är liksom ett, det hänger liksom ihop det här. Tänker vi att vi ska leva ett så kallat andligt fromt liv, ja, då är det de här grejerna som det på något sätt handlar om. Och sen så fortsätter, nu är vi tillbaka till Jakob här då. Sen fortsätter han att säga att vi ska underordna oss Gud, stå emot djävulen, närma er Gud. Återigen så är det ju bara direkt bakåt kopplat till detta. Hur närmar man sig Gud? Hur underordnar man sig Gud? Ja, det gör man ju genom att göra som han säger liksom. Att han säger, så här ska vi göra. Ja, men då gör vi det. Hur står man emot djävulen? Ja, men det är ju genom att inte göra som han vill då. Eller, alltså det är liksom inte, det är inte så att det här handlar om någon slags att vi ska spänna musklerna på något sätt och oh, nu ska vi verkligen vara arga här på djävulen, eller nu ska vi verkligen liksom på något sätt söka Gud här, vi ska leta efter Gud, sträcka oss ännu högre upp på något sätt, utan hela Jakobs brev handlar ju om att ja, men välj liksom den goda vägen, följ Jesus liksom så som han gjorde. Det är så du närmar dig Gud, det är så du. Eller hur? Ja. Kan vara lite, kanske, vi är kanske ovana att tänka så, kanske. Och det står så här, närmare Gud så ska han närma sig er. Märk det, att Gud är inte ovillig här, eller liksom håller tillbaka på något sätt. Gud, han står med öppen famn, liksom, ja men, bara kör på, han kommer att stötta dig, han kommer att vara med lättare på något sätt. Och så säger han, rena era händer, rena era hjärtan. Det är liksom vad du gör med dina händer, med din kropp, vad du handlar, med ditt hjärta, rena ditt hjärta, dina tankar, dina motiv. Det har betydelse vad du gör, det har betydelse vilka motiv du har. Och så säger han så här att ska vi se, han säger, rena era hjärtan, ni splitt. Det säger han. Ja, har man då läst Jakobs brev så kommer man ihåg kanske att han använde det här uttrycket i början av brevet om splittrade människor. Och det är människor som Och i det sammanhanget talar han om vem Gud är. Att Gud är god, Gud ger goda gåvor, Gud ger vishet till den som vill ha vishet. Alltså om du väljer att lyssna till Gud, om du väljer att följa honom, kommer Gud att ge dig vishet. Men om du är splittrad, du är en person som inte riktigt tror på det där. Att du liksom, ja, du kanske vänder dig till Gud ibland, men sen ibland gör du någonting annat och du är inte riktigt säker på, alltså är Gud verkligen god egentligen? Han kanske, jag menar, jag har det ganska jobbigt i mitt liv och det kanske, jag vet inte om jag kan riktigt lita på Gud. Ja, då säger Jakob att, ja, men då är du liksom splittrad, då har du liksom då är ditt förtroende liksom åt olika håll så här. Så det kommer tillbaka här. Rena era hjärtan, ni splittrade. Och märk, och han säger så här med, rena era hjärtan, ni syndare, rena era hjärtan, ni splittrade. Han märk hur han liksom inte förkastar den människan som är splittrad eller som är en syndare här. Han kastar inte och säger, det är kört för er. Ni kan bara, tyvärr, det var dåligt det ni gjorde och därför så, sorry. Nej, han vänder sig till dem. Kom liksom närmare er Gud. Han bjuder in liksom till det. Och sen så säger han, klaga, sörj och gråt. Vänd ett skratt till sorg och glädje, bedrövelse. Ja, det är lite svårt att få det till att klinga så där klatschigt liksom. Han är inte rädd för att vara så för att inte vara så populär. Det är inget populärt budskap att säga så. Vänd er skratt till gråt. Jag tror att Jakob han får detta från predikan, tror jag. Eftersom han har hämtat så mycket annat från den här litteraturen. Så om du backar till predikan så har predikan ett helt avsnitt som bara handlar om detta. Ni har kanske läst predikan. Det är en fantastisk bok faktiskt. Jag gillar den mycket, men den är ganska tung. Men predikan, han säger vid ett tillfälle, bättre sorgehus än glädjehus, säger han. Och så här, bättre liksom att gå på typ gå på begravningen och gå på fest liksom. Och man själv bara, va? Vad säger du nu? Vad är detta liksom? Men om man då låter det mogna lite i tanken så ligger det någonting i det där. Det finns liksom en vis, alltså det låter kanske jättekonstigt. Jag får se om ni hänger med på detta, men det finns en vishet i sorgen, i bedrövelsen. Jag var på begravning för inte alls länge sedan. En morbror till mig gick bort. Jättefin begravning. Men det är väldigt sorgligt. Men man landar väldigt mycket i vad är det egentligen som är viktigt här i livet? Vad är det egentligen som är viktigt? Man skulle kanske ha pratat med den här mobbon lite mer. De andra människorna vi ser, alla släktingar och sånt, vi kanske skulle träffat dem lite mer. De här människorna är värdefulla. Vad håller vi på med? Men det är så mycket man kan engagera sig. Men i ett sånt tid så blir man plötsligt medveten om liksom, oj, vad är det egentligen som är? Vad är det egentligen som är de riktiga värdena? Och det är nog det som predikaren är ute efter när han säger liksom, glädjehuset, liksom, stora fester. Ja, men det är ju roligt med fest. Liksom. Men det är klart att det är lätt kanske att bara flumma bort till någonting och du kan inte alls. Ja, då du kanske, ja, jag vet inte. Jag tror ni hänger med på skillnaden där. Kanske är det något sånt Jakob han vill åt här. Men kanske också tillbaka till att det här allvaret. Liksom. Ja, men om du lever i en väg som är bort ifrån Gud eller ett liv som inte ger liksom det goda livet. Om vi bara tar hans exempel, om du ägnar åt att vara avundsjuk på människor och försöka fördärva för andra för att tjäna på dig själv. Vi tar hårda exempel här. Om det är ditt liv som ser ut så, då säger Jakob, ja, men då ska du vara riktigt ledsen, för du ska omvända dig och sluta med det. Liksom. Du ska se att det här, oj, det här var inte bra. Jag går tillbaka liksom till Gud. Ja. Um, Ja, sen talar han om den ena tuffa grejen efter den andra. Han talar om att förtala varandra. Det handlar om att vad betyder att förtala? Det är liksom att tala illa om någon. Eller att kanske sprida dåliga rykten om någon. Eller att döma någon för något som de inte har gjort. Eller kanske som de har gjort, fast man kanske gör det på ett kanske taskigt sätt på något sätt. Eller så här, va? Kan man beskriva förtal så ungefär? Det finns lite olika. I en engelsk översättning så stod det to speak evil against your neighbor. Alltså att tala ont emot din nästa då. Och Jakob han påminner oss om här att men om du gör så är det inte, då följer du inte lagen, utan då ställer du dig över lagen och dömer din nästa. Och så påminner han sig att det finns bara en som är lagstiftaren och som är domaren. Han som har makt och frälsa att förgöra. Det är underförstått Gud själv. Och när du då ställer dig över lagen på det här sättet, då ställer du dig liksom över Gud också. Och då är vi liksom tillbaka där igen, att själv definiera vad som är gott och ont. Då är vi där igen. Liksom. Då har jag min egen lag som jag stiftar en egen lag här som säger att nu kan jag döma dig, nu kan jag trycka ner den här människan. Och så avslutar han den vers 12 där, säger så här: vem är du som dömer din nästa? Och då kommer jag ju tänka på att det står så här att man ska älska sin nästa. Och här blir det någonting annat liksom. Då har vi gjort om det budet till att istället för att älska sin nästa så säger vi att vi ska döma vår nästa. Det är lite olika saker. Sen kan man diskutera, men ska man inte kunna bedöma andra människor? Är det inte, kan, om människor gör fel, får man inte... Jo, det får man säkert göra. Det finns, men det är inte riktigt det som Jakob talar om här. Det är någonting annat, en annan attityd. Liksom. Ja, och sen tänkte jag vi tar med det här sista avsnittet också. Även om en del tycker att det kanske hör ihop med kapitel 5. Jag vet inte riktigt, jag har bara delat det här efter kapitlen i min bibel. Så. Sen är det är ju inte Jakobs indelning egentligen. Då. Han har ju inte de här. Och då har vi nästa svåra uttryck här. Lyssna ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden. Stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar där. Och så säger han, ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ett liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill vi får leva så ska vi göra det eller det. Och då kan man ju undra, vad är det för fel att planera egentligen? Ska man inte få planera här? Kan man undra. Det kan man väl göra. Och ja, märk att Jakobs svar egentligen inte är emot själva planerandet. Han säger så här att istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Ja, det verkar som att det finns en planering här också. Men om Herren vill och vi får leva. Det är liksom två helt olika förhållningssätt till ditt liv och hur du planerar ditt liv och vad du liksom, vad vi är på väg. Och är det ett liv där Gud är med eller ett liv där Gud inte är med? Sen säger han så, ni är en dimma som syns en liten stund och sen försvinner. Det här är ju, ja, det är ju sånt intressant uttryck. Här kan man också snöa in på jättemycket om man vill. I texten så betyder det en dimma, det är liksom en liten rökstrimma eller rökpuff eller sådär. Så där betyder det. Eller ja, det kan betyda dimma. Och sen, liksom, det ordet betyder så. Och då är det ju super. Om vi pratar om vishetslitteraturen och predikan, kommer ni ihåg? Om ni har läst predikan så är det ett ord som ni kommer att komma ihåg från hans text. Det är ju att förgängligt, om man visst på vilken översättning man läser. Förgängligt, förgängligt, allt är förgängligt, säger predikan. Det ordet förgängligt, det återkommer ju liksom, jag vet inte hur många, typ 100 gånger kanske i predikan. Det ordet är ett hebreiskt ord som heter hevel eller havel, eller hur man uttalar det. Det betyder rökpuff eller rökstrimma. Ganska troligt att Jakob har plockat, nu han skriver ju på grekiska här, men det är ganska troligt att det är det han syftar på. Och i predikan så leker predikan med det här uttrycket, för det kan ju betyda då just rökstrimma, men det kan ju också betyda liksom någonting som du ser och sen plötsligt är det borta. Men det kan ju också vara någonting som du ser, oh, där är ju någonting, och så ska du ta det så, nej, nu, det försvann det. Och hur hänger det här ihop egentligen? Och sådär va? Och hela predikan, ser ni, och han använder det ordet, så använder han det på liksom olika sätt hela tiden. Och säger att livet är liksom konstigt och märkligt och en gåta och sådär. Det är så han använder det, predikan. Men också att det, vissa saker är tillfälliga eller inte värda att det kanske ägna sig så mycket tid åt. Eller, ja, och sådär. Så jag tror att när Jakob säger att liv är en dimma, så menar han inte bara att livet, vårt liv är väldigt kort och det kan ta slut när som helst och sådär. Så är det ju. Vi är inte så jättelångvariga. Och det vi bygger upp och det vi har kan rasa när som helst liksom. Han menar då också att den här attityden som de här människorna har, som säger att vi ska resa dit och vi ska göra det och här ska vi tjäna pengar på detta och vi har stora planer här. Han säger att men hela det liksom sättet att tänka kan vara liksom puff, sådär. Var lite försiktig med det. Du måste ha Gud med dig i detta. Ja. Och han kallar det för ett självsäkert skryt, säger han. Och det är liksom av ondo. Och så säger han då på slutet där att den som förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Och det verkar syfta på det här som är tidigare. Ja. Just det. Ja, vi får väl försöka avsluta detta nu innan vi somnar här. Det är inte lätt att avsluta den här. Jag har ju bara sagt att vi kör de här kapitlerna så här. Det är inga lätta kapitel. Men jag känner att vi måste försöka ändå att ta Bibeln som den är. Liksom. Jag tror det är nyttigt att göra det. Men om jag skulle sammanfatta det här lite grann. Det som han har pratat om här. Det här med den himmelska visheten, visheten från ovan, jordiska visheten. De här två olika sätten att leva med bönen som kan bli märklig och fel och overksam för att vi ber liksom på fel sätt. Och hur ska man handskas med det eller tänka kring det? Och då skulle jag vilja säga så här. Jag kommer inte ihåg om Berit läste det, men jag kommer inte ihåg om du läste att Guds kärleken består inte i att vi älskar Gud, utan att han har älskat oss. Att det liksom börjar med att Gud söker oss. Och då tänker jag så här. Det är alltså inte så att jag går runt och letar upp Gud. Och sen värvar jag Gud till mitt kungarike. Och sen har jag Gud med mig här i fickan. Och sen så har jag mitt projekt, mitt kungarike som jag driver. Och så tar jag fram Gud. Och så har jag han till min hjälp liksom. Det är inte så det funkar. Istället är det så här att det är Gud som har sökt upp oss och värvat oss till hans kungarike. Och vi får följa honom. Så han har sitt projekt, han har sitt kungarike som han driver. Och vi hänger liksom på. Vi är någon slags medarbetare med honom. En ärofylld position, absolut. Men vi är fortfarande liksom verkligen underordnade Gud. Och det liksom följer i alla de här grejerna. Liksom. Den här arroganta attityden att det är jag som ska... Nej, men det är ju Gud. Och sen får du följa honom. Så jag tänker att vi får ta med oss det idag. Gud följer inte oss, utan vi följer honom. Och frågan till oss är ju, vill du följa honom? Vill du tacka ja till den inbjudan, till den värvningen? Och i så fall så innebär det ju då inte bara att du säger att Jesus är Herre. utan att du verkligen beter dig som om att han är herre också. Att du följer det som han säger och sådär. Ja, jag tror vi får stanna där. Men vi kan väl be tillsammans.